السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi tänkte fortsätta gå igenom profetens sira, alaihi salatu wassalam, profetens ärade biografi. Och vi talade förra veckan om hur han kom till Medina och hur han fick bo hemma hos Abu Ayyub al-Ansari. Vi tänkte börja den här veckan med att nämna lite om just Medina, dygden av Medina. Profeten alaihissalatu wassalam valde inte själv att flytta till Medina, utan det var genom uppenbarelse. Allah ta'ala var den som beordrade honom att utvandra till Medina. Han sa att jag såg i drömmen att vi utvandrade till en stad som ligger bland massor med palmträd och mellan två berg, eller två lavaområden. Och till slut så fick han då veta att det var Medina som han skulle utvandra till. Och den ligger norr om Mekka, ungefär 400 kilometer. Medina är ganska viktigt, för det är en förväg, en väg förbi för de som ska resa till Sham, till Syrien och Palestina och sånt. Som araberna brukar ofta resa från Palestinaområdet ner till Yemen, till Etiopien och så vidare med varor. Så Medina var viktigt affärsmässigt sett. Och staden kallas för Medinatul Nabawiyya. El-Medina, som betyder stad. Eller El-Medinatul Nabawiyya, profetens stad, sallallahu alaihi wasallam. Och det är inte korrekt att kalla det för El-Medinatul Munawwara, som det kallas för idag. Fast det har blivit ett, vad kan man säga, ett namn som står på kartan. El-Medinatul Munawwara, den upplysta staden. Så om man ska skriva ett brev eller någonting, så skriver man El-Medinatul Munawwara. Men generellt så är det inte ett namn som man ska använda sinsemellan. För namnet har inte kommit från profeten Salam och inte heller från Sahaba, utan det är någonting som sufisterna har hittat på. Och ordet ljus, den upplysta staden, har de fått från att de påstår att profetens grav Salam är upplyst. Att det kommer ljus från hans grav. Och det här är inte någonting som vi muslimer tror på. Att det kommer ett slags ljus från graven. Namn, Koranen som han kom med, den var ljus och vägledning. Det tror vi. Men att hans grav skulle vara något slags ljus, det här är ingenting som muslimerna ska tro på. Så den kallas för El-Medinatul Nabawiyya, eller El-Medina. Och den kallas också för Tayyiba. Tayyiba, vi kommer komma till det inshallah ta'ala. Medina var islams första huvudstad. Därifrån spred sig islam till hela jorden nästan. Profeten alaihissalam utvandrade till Medina och levde där i 10 år. Och det var också staden som han dog i. Det är också staden där han kommer att återuppstå. Och han är den första personen vars grav kommer att spricka. Och han är den första som kommer att återuppstå av människor på domedagen. Vi muslimer känner inte till någon profets grav, förutom profeten Muhammeds grav sallallahu alaihi wasallam. Vi vet inte vart någon profet ligger begravd, förutom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det finns de som säger att profeten Ibrahim ligger i en stad i Palestina och profeten Yahya ligger i Damaskus och så vidare. Men det här är ingenting som är bevisat. Det här vet vi inte. Det finns inga bevis för det här. Den enda profeten som man vet med säkerhet vart han ligger, det är profeten Muhammed alaihi salatu wasallam. Och Allah ta'ala ärade Medina och gjorde det till världens bästa stad efter Mekka. Efter Mekka så kommer Medina. Och gjorde den också helig. Precis som han gjorde Mekka helig. Och vad som tyder på att Mekka är den bästa staden, är då profeten alaihissalam skulle utvandra. Då vände han sig mot Mekka och så sa han: Wallahi, alltså till Mekka, du är Allahs bästa stad och den mest älskade staden hos Allah. Och om det inte vore för att ditt folk hade utvisat mig så skulle jag ha stannat kvar. Och den hadithen är autentisk. Så det bevisar att Mekka är den mest älskade staden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen kommer Medina. Och vi tänkte nämna några dygder som har nämnts gällande Medina. Det första är att Medina är heligt. Det är haram. Man får inte jaga i staden. Man får inte bryta av grenar, kvistar. Får inte hugga ner träd och så vidare. Det här är förbjudet. Den är helig. Precis som Mekka är helig. Profeten alaihissalam, han sa: sannoliken så gjorde Ibrahim Mekka till heligt. Och vad som menas med att han gjorde det till heligt är inte att han själv, utan Allah gjorde det heligt. Men han implementerade den här respekten i staden och höll den då helig. Och jag, så sa profeten, och jag har gjort Medina heligt. Samma sak där. Det är Allah som har gjort det heligt, men han implementerade det här i sitt liv. Så Mekka och Medina är två heliga städer. Där det är inte tillåtet att kriga, att jaga, att bryta grenar och så vidare. Utan man ska respektera den här helgendomen. Och så finns det vissa gränser också. Att Medina till exempel ligger mellan de här två bergen. Idag har staden växt ut och en del ligger utanför de här gränserna. Det här räknas som Medina, men det räknas inte som den heliga delen av Medina. Och samma sak med Mekka, den har också gränser. Allah Ta'ala kallade den här staden för At-Tayyiba. Den goda, den rena, den fina. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Allah Ta'ala, Allah kallade Medina för At-Taba. Och Taba är samma som Tayyiba. Det betyder det som är gott, heligt, rent, fint och så vidare. Och staden kallades för Yathrib innan det, att muslimerna flyttade dit. Yathrib, men senare kom det att kallas för Al-Medina. En annan dygd som har nämnts med Medina är att tron, iman, kommer innan domedagen att gå tillbaka till Medina. Som det har nämnts i en hadith, att profeten alaihissalam, han sa: tron kommer att komma tillbaka till Medina precis som ormen kryper in i sitt hål, eller kommer tillbaka till sitt hål eller sitt bo. Och den hadithen finns i Sahih Muslim och den är autentisk. Och vad som menas är att de religiösa människorna innan domedagen kommer att flytta till Medina för att kunna praktisera sin religion. Så det kommer vara mycket iman i Medina. Och en nytta, en fayda som många inte känner till från den här hadithen, som kommer från Sheikh Hamad al-Ansari. Han sa, vad vi lär oss av den här hadithen är att de som ska flytta till Medina är inte folket som egentligen kommer från Medina. Alltså araberna som kanske har sina rötter i den här staden. Det är inte de som ska flytta tillbaka, utan det är helt främmande människor från främmande städer och så vidare. Och beviset på det är att han sa i hadithen: så som ormen går tillbaka till dess bo, eller dess hål i marken. Och han sa här att ormen gräver inget eget hål, utan ormen går alltid in i någon annans hål och bor där. Så ormen går in och bor i någon annans hem. Och samma sak kommer det vara, att folk som egentligen inte har någonting med staden att göra kommer att flytta dit från olika ställen på världen, på jorden. Det har också nämnts i en annan hadith att profeten alaihissalam, han sa: jag har blivit beordrad att flytta till en stad som, alltså ordagrant, äter upp andra städer. Ja'kul. Men alltså, det menas ju inte att den äter upp andra städer, utan vad som menas med hadithen är att från Medina spred sig seger och städer liksom blev en del av det här stora islamiska riket. Att från Medina spred sig islam runt om i världen. Så det var Medina då som liksom tog över och erövrade andra städer. Det är det som menas med hadithen. Så allt det goda som finns på jorden idag, allt det ljus som finns kvar av islam, kommer från Medina. Kommer från profetens stad, sallallahu alaihi wasallam. Och det också nämns en annan förklaring, att vad som menas med att den äter, den erövrar andra städer, är att krigsbyten och rikedomar kommer komma till den här staden från andra städer. Och det är också någonting som har kommit att bli, så som profeten berättade, alaihissalatu wassalam, då han berättade för sahaba att ni kommer att få skatterna från Persien och från Europa. Så kungariket i Persien och Europa, de två stora kungarikena på den tiden. Och det här skedde också efter hans bortgång. Så samlades skatterna när muslimerna erövrade dessa två stora kontinenter och kungadömen. Så spreds skatterna från Medina till de behövande och de fattiga. En annan dygd som har nämnts gällande den här staden är att profeten alaihissalatu wassalam har uppmuntrat folket som bor där i att vara tålmodiga, att stanna kvar i staden. Han sa, Medina är bättre för folket om de bara visste. Och det här sa han till folk som ville flytta från Medina till andra städer för att kunna tjäna mera pengar och kanske ha ett behagligare liv, bättre klimat och så vidare. Så han sa nej, Medina är bättre för folket om de bara visste. Och sen så sa han, ingen lämnar Medina som typ och inte längre vill vara kvar där, förutom att Allah kommer ersätta honom med en bättre människa. Och ingen människa stannar kvar i Medina och har tålamod med dess svårigheter, förutom att jag kommer vara en medlare för honom på domedagen. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Så den som bor i Medina och har tålamod med värmen som är på sommaren, ibland blir det 50 grader varmt, kylan på vintern, och ibland så blir kylan nästan jobbigare än kylan i Sverige. Det här kan vara svårt att fatta. Hur kan det vara så nere i Saudiarabien? Men det är en torr kyla som verkligen går in i benen. Så man fryser alltså väldigt, väldigt mycket. Och det vet de som har varit där på vintern. Så det är bättre att ha tålamod och bo kvar. Då får man den här stora dygden. Att profeten själv kommer att medla för dig på domedagen. En annan sak är också att profeten alaihissalatu wassalam gjorde dua, han gjorde åkallan till Allah att Allah skulle välsigna Medina. Han sa, åh Allah, välsigna frukterna av Medina och välsigna oss i våra mått, alltså det som vi väger. Låt oss få ut det mesta goda av allt detta. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Så det har också nämnts att profeten Ibrahim bad att Allah skulle välsigna frukterna och de rikedomar som fanns i Mekka. Och profeten alaihissalatu wassalam, han bad om dubbelt så mycket baraka, välsignelse för dem i Medina. Och det är också något som folket som har bott där kanske har känt, att man har lite pengar men det räcker. Du har kvar. Du köper lite mat men det räcker för flera personer och otroligt länge och så vidare. Det finns baraka, det finns välsignelse i Medina. En annan sak som är unikt med Medina och Mekka är att Dajjal inte kommer in där. Den enögde lugnaren. Dajjal, som också kallas för antikrist hos icke-muslimerna, som kommer komma innan domedagen, som kommer säga att han är profet och sen kommer han säga att han är Allah. Den här personen kommer gå runt hela jorden förutom två städer, Mekka och Medina. Och profeten som nämnde att Mekka den dagen kommer ha ett visst antal ingångar, alltså vägar. Och att på varje väg kommer det stå änglar med svärd. Så Dajjal vågar inte närma sig staden, utan han kommer att slå läger utanför staden. Och ett tecken som vissa nämner är att det här antalet ingångar till Medina finns idag. Det fanns inte förut, men nu har man byggt vägar och så vidare. Och det är exakt det här antalet, jag kommer ihåg att det var 14 eller som har nämnts i hadithen. Idag finns det lika många vägar in till Medina som det har nämnts i hadithen. En annan sak är också att Dajjal ska sitta på ett berg utanför Medina. Och han ska säga, där är Ahmeds vita slott. Där är Ahmeds vita slott. Alltså, profeten Muhammed s.a.w. kallas också för Ahmed. Hans vita slott, vad syftar det på? Moskén. Det ser ut som ett vitt slott. Och det gjorde den inte på hans tid. Så här har profeten s.a.w. berättat om någonting som ska ske i framtiden. Och det har skett. Att moskén ser ut som ett vitt slott. Och att vägarna in till Medina ska vara så många som nämndes i hadithen. Så i alla fall, Dajjal kommer slå läger utanför stan och kan inte gå in där. Men han kommer att orsaka en jordbävning som gör att alla hycklare och alla som har svag tro kommer att fly ut till honom. Och sen kommer de att följa honom. Så det gäller på den tiden att man är tålmodig, att man stannar kvar i staden. Och inte går till Dajjal. Inte heller för att kolla vad han har för någonting med sig. Vad han gör för slags mirakel och så vidare. Det är förbjudet. Om ni hör om Dajjal, så håller jag borta från honom. För man kan tro sig stark och sen går man till honom och sen så blir man vilseledd av alla de saker som man ser att han gör. Andra dygder av Medina är profetens moské, alaihissalatu wassalam. Profeten, alaihissalatu wassalam, han sa, det är inte tillåtet att ge sig ut på en resa förutom till tre moskéer. Alltså det är inte tillåtet att resa till en moské förutom en av dessa tre moskéer. Min moské, moskén i Mekka och Masjidul Aqsa, den heliga moskén i Jerusalem. Det är förbjudet för en muslim att resa till en annan moské. Alltså du får ju själv gå till en moské, men att du ska tänka, jag ska resa till moskén i Damaskus för att kolla hur den ser ut. Moskén där Jesus ska komma ner. Jag vill kolla hur den ser ut. Att du reser dit med avsikt att besöka moskén är förbjudet. Utan som resa får du bara avse tre stycken moskéer. Mekka, Medina och moskén i Jerusalem. Och den här hadithen bevisar också ett fel som vissa gör. Att de avser att resa till profetens grav, alaihissalatu wassalam. Och så jag ska resa till Medina för att hälsa på profeten, sa han. Det här är fel. Resan till Medina är för att hälsa på hans moské. Att be hans moské. Inte hans grav. Men om man väl kommer till Medina så kan man gå förbi hans grav och säga assalamu alaika ya Rasulullah. Det är tillåtet. Då kommer änglarna att föra vidare den här hälsningen till honom. Och man får mycket belöning av att be i den här moskén. Hur mycket belöning får man? 500? Nej. 1000. 1000. Varje bön, vare sig den är obligatorisk eller frivillig, mångdubblas med 1000. Minst 1000. Så om du ber en sunna bön är det som 1000 böner. En fardbön är som 1000 fardböner. Och Mekka, 100 000. Och Jerusalem, 250. Och vissa säger 500. Mycket nivå. Kolla ljudet. Så den som kommer till Medina ska passa på att göra mycket goda gärningar. Eller hur? Och Sheikh Abdul Mohsin, han säger här i boken att om en affärsman hör om ett sammanträffande där folk samlas och det finns en chans att tjäna pengar, att investera och fördubbla sina investeringar, där man kan sälja saker för dubbelt så mycket, så kommer affärsmännen att bege sig dit, eller hur? Eller hur? Om du hör att det finns ett ställe där du kan sälja en läsk för 40 kronor. Du kommer gå dit och sälja, eller? Så han säger, vad ska vi då säga om det här? Det finns ett ställe där varje bön mångdubblas. 1000 gånger. Ska vi inte vara måna om att åka dit och be? Eller hur? Och samma sak Mecca, 100 000. Så det här är business i dunja. Vad ska vi då säga om handel som berör nästa liv? Då vi kommer vara mest behov av pengar. Så en annan grej som har nämnts i sunna är att Allah skyddar folket från Medina. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, ingen person smider onda planer mot folket i Medina förutom att Allah kommer låta honom gå under, eller Allah kommer låta honom smälta så som saltet smälter i vatten. Så Allah kommer förgöra den här personen om han smider onda planer mot folket i Medina. Och profeten sa också, alaihissalam, den av er, låt den av er som kan dö i Medina, dö i Medina. Den av er som har chansen att dö i Medina, låt han dö i Medina. Så om ni någon gång har möjligheten att flytta till Saudiarabien och få välja vilken stad ni ska bo i, så ska ni välja Medina, inshallah ta'ala. Även om ni, och det är ofta så, om ni erbjuds ett och samma jobb i olika städer, så kanske det är dubbelt så hög lön i huvudstaden. Men i Medina är det mindre lön. Så ska ni ändå välja Medina. Okej? Okay? Det kommer ni att tjäna på i längden. Och sen ska man inte heller tro att bara för att en person bor i Medina så kommer han att bli helig. Vissa tror det att om mashallah, den här personen kommer från Mekka, han är helig. Det är inte så. Wallah, det finns folk som bor bredvid heliga moskén i Mekka. De går aldrig in i moskén i Mekka. De gör inte hajj eller kanske inte ens gör salat. De är inte heliga. Utan som Salman al-Farisi sa, städer och platser gör inte en person helig. Utan det som gör en person helig är hans gärningar. Eller hur? Vad som gör en människa bra är hans gärningar. Som Allah säger att den närmaste till Allah är den som gör de gudfruktigaste gärningarna. Den av er som är närmast till honom är den som gör gudfruktigaste gärningarna. Inte det som bor på en viss plats. Men om man har iman, så flytta till Medina eller Mekka om ni får chansen. Tayyib. När profeten alaihissalam kom till Medina, så bad han sin, eller han lät sin kamel gå tills det att den satte sig ner på det stället där han skulle komma och bygga sin moské. Och idag kommer vi läsa från Ibn al-Qayyims bok Zad al-Ma'ad, där han talar om profeten Sira också, alaihissalatu wassalam. Det fanns ett ställe i Medina, som idag är moskén, som ägdes av två föräldralösa pojkar, Sahel och Suhail. Och de här pojkarna brukade torka sina dadlar på det här stället. Det fanns palmträd där moskén ligger, och de brukade torka sina dadlar här. Så profeten alaihissalam sa att han ville ha den här marken. Och de erbjöd honom att få den gratis, som en gåva. Han sa nej, jag vill köpa den. Och han köpte den för 10 denir, 10 stycken dinar. Och vissa av muslimerna brukade be där på den här platsen. Men det fanns inget tak, utan det enda som fanns var en vägg. Och när han kom till Medina så bad de åt Jerusalem. Det var det som var böneriktningen de första 16 månaderna av hans uppehälle i Medina. Och även när han började be i Mekka så bad de åt Jerusalem. Så vad de gjorde var att han samlade sahaba och rensade marken. Man högg ner alla palmträd som fanns där. Och det här är ett undantag från det här med att man får inte hugga ner palmträd. Det finns vissa undantag, det här är ett undantag. Han tog bort alla stora stenar. Och det fanns även vissa mushrikin, mångudadyrkare, som var begravda på den här platsen. Han grävde upp marken, eller grävde upp de här gravarna, och flyttade dem till någon annan plats. Så han byggde moskén, byggde väggar, och den var, vad kan man säga, ungefär 100 underarmslängder lång. Jag vet inte, 60 meter eller något sånt. Och lika bred var den när han byggde den. Och han grävde upp marken och gjorde om marken till en slags grund som var 3 underarmslängder djup. Alltså typ 1,5 meter eller något sånt där. Och taket gjorde han av palmblad. Och pelarna i moskén var av palmstammar. Det var det som pelarna i moskén. Och sen så byggde han väggarna av stenar och murbruk. han tillsammans med Sahaba. Och när de byggde moskén så sjöng de poesi tillsammans. De sa Allahumma la isha illa isha al-akhira faghfir lil ansari wal muhajira. Och Allah, det finns inget riktigt liv förutom nästa liv. Och Allah förlåt al-ansar wal muhajira. Allah förlåt al-ansar som var folket i Medina som blev muslimer. Och al-muhajira och al-muhajirin, de som utvandrade från Mekka till Medina. Och det här är väldigt fint, den här meningen. Allahumma la isha illa isha al-akhira. Allah, det finns inget riktigt liv förutom nästa liv. Det är nästa liv som är det riktiga livet. Det här är bara laib, som Allah säger. Det här livet är bara lek och skoj. Det är nästa liv som är det eviga. Och det är det man ska jobba för. Och det är det som vi är här för att jobba för. Att samla på oss belöning för att se vart vi ska hamna i nästa liv. Eller samla på sig dåliga gärningar för att se hur djupt ner man ska hamna i helvetet. Så det riktiga livet är nästa liv. Och det här livet är ingenting. Som profeten en gång sa, alaihissalatu wassalam, han doppade ner fingret i havet. Och han sa, liknelsen av detta liv och nästa liv är som vattnet på det här fingret. Alltså det här livet jämfört med nästa liv är som vattnet på fingret. Och havet, det är nästa liv. Ja. Hur mycket vatten stannar det på ett finger om du doppar det i havet? Hur mycket vatten? En, två droppar. Och nästa liv, det är havet. Det här livet är ingenting. Och vi har sagt så många gånger att personen som får den minsta platsen i paradiset får som 10 gånger jorden. Hela jorden, han får önska sig vad han vill. Eller som 50 kungariken och önska sig vad han vill. Över all slags föreställning och fantasi. Det går inte att föreställa sig. Så man sover, wallahi. Vi borde verkligen jobba för nästa liv. Wallahi vägleda oss. Och i moskén byggde han 3 stycken dörrar. En dörr längst bak i moskén. Och en dörr som kallas för Babu Rahma. Och en dörr som gick ut bredvid hans hem. Och hans hem byggde han senare vägg i vägg med moskén. Och även idag om man besöker Medina så finns de kvar där. De ligger på, vad kan man säga, liksom vänstra sidan av moskén om du står vänd mot Mekka. Där finns hans hujurat. De små rummen där han bodde med sina fruar. Varje fru hade ett eget rum. Och det var också där han blev begravd. Hemma hos Aisha radiallahu anha. Som han sa i hadithen att profeterna begravs där de dör. Så han blev begravd i hans hus. Och sen senare så kom det någon ledare som byggde ut moskén åt det hållet också. Så hans typ hem blev ett hörn av moskén. För egentligen så ska man inte begrava folk i moskén. Och det gjorde man inte heller. Han begravdes inte i moskén. Och hans moské är inte heller byggd på en grav. Som vissa försöker säga. Han förbjöd att man bygger moskéer över gravar. Eller att man begraver folk i moskén. Så att han ligger begravd i hörnet på moskén bevisar ingenting alls. För det han sa går före det som någon människa har gjort efter honom. Okej? Okay? Och det är inte heller ett böneställe där man, hans grav ligger. Så det är inget bevis, utan beviset är att man får inte bygga moskéer över gravar och man får inte heller begrava folk i moskén. Moskén är till för att dyrka Allah. Och sånt här leder till att folk börjar dyrka andra än Allah. Och så vidare. Och sen när man hade byggt moskén, och en annan viktig fajda här är att profeten själv, alaihissalatu wassalam, hjälpte till och byggde moskén. Och det är en väldigt fin ledaregenskap. Att ledaren själv är med och jobbar. Han satt inte på någon stol och sa jobba och styrde och så vidare. Han var själv med och jobbade. Samma sak i krig. Han var krigsledare. Han var den som var längst fram. Och i allting, han var den som jobbade och arbetade tillsammans med folket. Och han stod inte ut som att jag är för fin för att jobba eller något sånt. Utan han var med och jobbade med folket. Han var en av folket. Sen gjorde profeten någonting väldigt stort, alaihissalatu wassalam. Folk som hade flyttat från Mekka till Medina hade lämnat sin familj bakom sig. Vissa fall. Och vissa människor hade lämnat all sin ekonomi bakom sig, alla sina egendomar. Och kom helt tomhämta till Medina. Som till exempel Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, som var en person som kom från Europa. och flyttade till Mekka. Han var fattig i början och jobbade upp sig. Och när han skulle flytta till Medina så sa folket av Mekka: det här är våra pengar, du har tjänat dem här, du får inte ta med dem härifrån. Så han sa okej, ta era pengar. Och så gick han tom hem till Medina. Och vad sa profeten till honom? Sa han: Välike bayun rabe, att du har fått framgång i din handel, eller du har tjänat gott, du har tjänat mycket på det du har gjort. Så många kom till Medina tomhänta. Och inte bara det, folket i Mekka kände inte till vad heter zara, hur man odlar och så vidare. Det här med att skörda och sånt, skörda och odla. För att Mekka är torrt. Man odlar ingenting i Mekka, utan Mekka, i Mekka tjänar man pengar på att sälja. Folk besöker Mekka, du jobbar där och du säljer saker och ting. Så det var det som folket kunde från Mekka. Och när de kom till Medina så hade de inget startkapital. De kunde inte gå och sälja någonting. De visste inte hur man odlade. De kunde inte odla. De hade ingen mark heller. Så är ni, kort sagt, de var helt alltså panka. De hade ingenting. Så vad skulle de göra för någonting? Då gjorde profeten så alaihissalam att han gav varje person som utvandrat från Medina, från Mekka, en broder i Medina. Han gjorde två personer till bröder, som egentligen inte hade något släktband mellan sig. Utan han gjorde två personer till bröder. Och att den här personen från Medina skulle hjälpa honom så gott han kunde. Och alltid stå upp för honom. Och han skulle till och med ärva sin bror från Mekka när han dog. Så skulle personen få ärva från honom. Och det här var någonting väldigt fint. Det var 90 stycken människor som han gjorde brödraskap emellan. 45 från Muhajirin och 45 från dem i Medina. Och Allah nämnde det här i Koranen. Innamal mu'minuna ikhwa. Det här är generellt. Alla de troende är bröder. Och som profeten sa alaihissalam, el muslim och akhul muslim. Muslimen är en broder till sin muslimska, eller muslimerna är bröder. Muslimerna är bröder. Och det här bröderskapet står över bröderskapet från en person som inte är muslim. Om en person konverterar till islam och har en broder och en syster, så är hans muslimska bröder, det här bröderskapet, ännu starkare än bröderskapet från blod och kött. För det är iman, det baseras på tro, ett bröderskap för Allahs skull. Och muslimerna ska vara som profeten sa, de ska vara som en kropp. Om en del av kroppen lider, så lider resten av kroppen med sömlöshet och med feber. Muslimerna ska vara en kropp, de ska vara förenade. Om en muslim gläds, han får någonting bra, då ska vi bli glada. Om muslimer lider i jorden, då ska vi också lida med dem. Vi ska bry oss om våra bröder och våra systrar. Så muslimerna ska vara som en kropp. De gläds åt det som andra muslimer gläds åt. Och de finner sorg åt det som andra muslimer finner sorg åt. Man måste ha känslor med sina bröder. Som profeten sa också, alaihissalatu wassalam, att ingen av er kommer att ha riktig tro förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv. Ingen kommer att ha riktig tro förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv. Man ska inte vara egoist i islam, utan man ska dela med sig. Och han sa också i en hadith att muslimerna är som en byggnad. Alltså som murbruk, som tegelstenar. Så satte han ihop sina fingrar. De är så här. De är en. Våran umma är en. Vi är ett samfund. Så det muslimska brödraskapet är väldigt stort. Och det är väldigt vackert. Och det är väldigt starkt. De nämner mycket fina berättelser här. Från hur sahaba ställde upp för sina bröder. Abdurrahman bin Auf, radiyallahu anhu, en av de stora sahaba. När han flyttade till Medina så kom han dit tomhänt. Så hans broder som han hade fått, han sa så här: Jag har pengar. Vi delar pengarna mellan dig och mig. På hälften. Jag har två fruar. Välj vilken du vill. Jag skiljer mig från henne. Och du får gifta dig med henne när hon har blivit... alltså, vänteperioden är slut. Och då så sa Abdurrahman, ett mycket fin sak han sa: Barakallahu laka wa fi ahlika. Må Allah välsigna dig och din familj och dina pengar. Vart ligger marknaden? Så sa han, den ligger där borta. Så han gick dit och försökte tjäna pengar. Och han tjänade pengar. Han kom tillbaka samma dag, han hade mat. Och inom en väldigt snar framtid fick han så mycket pengar att han gifte sig med en kvinna från Medina. Och gav henne en brudgåva med några gram guld, kan man säga. Vikten av ett daddelfrö. Daddelkärna. Så kolla på den här mannen. Han ville ge bort hälften av sina pengar och en av sina fruar till sin broder. Han var beredd att offra allting. Men han sa nej tack. Varför? För han ville vara självförsörjande. Och som det har sagts i den hadith: handen som är över är bättre än handen som är under. Att ge är bättre än att ta. Och det är också en slags ära att inte tigga av folk, utan att vara självförsörjande. Att försörja sig själv. Och det sades att den här mannen, Abdurrahman, senare blev bland de stora affärsmännen. Han blev otroligt rik. Och jag tror de nämnde ett uttryck att om han så skulle vända på en sten så skulle han finna rikedom under den. Alltså allt vad han gjorde tjänade han pengar på. Så det här är ett exempel på hur de verkligen ville dela med sig. En annan man som verkligen visade det här var en av folket från Medina. Det kom en fattig man till profeten Muhammed alaihissalam. Och han sa: ja Rasulullah, jag har ingenting. Jag är helt nödställd. Så profeten tog hem mannen och sa till sina fruar: har vi någonting att ge den här personen? Och sa: nej, vi har ingenting. Så han sa: vem ska ta hand om den här personen och få Allahs rahma? Och då så sa en man från Ansar: jag. Och så tog han hem den här mannen och han sa till sin fru: ge han allt vi har. Spara ingenting. Och hon sa: det enda vi har är mat till barnen. Vi har inte ens mat till oss själva. Så han sa: okej, när barnen är hungriga så får du lägga dem så att de sover. Och ge honom allting. Och det sägs också att de satte sig i ett hörn av deras hem. Och typ stoppade skedarna i tomma skålar. Så att det skulle låta som att de åt. Så att mannen inte skulle skämmas. Och mannen åt maten. Och sen dagen efter så sa profeten salam till de här personerna att Allah har förundrats över det som ni har gjort. Eller Allah har skrattat åt det som ni har gjort. Något är mycket stort, mashallah ta'ala. Och det här nämner Allah också i surat al-Hashr. Då han nämner att de som var bofasta i staden, alltså Medina, och som trott blivit muslimer och hade kärlek för dem som utvandrat till dem, och de känner ingen avundsjuka inom sig för det som de har fått, utan tvärtom gav de företräde över sig själva för saker som de själva behöver. Den som kan skydda sig själv från sin girighet, det är den personen som kommer få framgång. Så Allah nämner i den här versen att de ger företräde till dessa människor över sig själva och ger dem saker som de själva behöver. Otroligt generösa människor. En annan man som heter Abu Talha, som bodde i Medina, hade en trädgård full med palmträd framför profetens moské alaihissalam. Och det här var det mest kära han hade. Den här fina trädgården, det fanns gott vatten, massa palmträd och så vidare. Allah azza wa jalla sände ner en vers: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni kommer inte att nå fromhet förrän ni spenderar från det som ni tycker om. Så när han hörde den här versen så sa han: ja Rasulullah, det som jag tycker mest om är den här trädgården. Ta den och ge den till vem du vill. Fisabilillah. Jag vill att Allah ska belöna mig för detta. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det här är någonting som du har tjänat mycket på. Alltså du har belöning, oändlig belöning. Men jag tycker att du ska ge den till dina släktingar. Alltså sadaqa är bäst att ge till sina närmaste släktingar. Så han gav den till sina släktingar. Surat al-Hashr, vers 9. En annan man som otroligt generös, det var Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, muslimernas fjärde khalifa. Under Abu Bakrs khilafa, när Abu Bakr var ledare, så var det hungersnöd i Medina. Det fanns ingenting att äta nästan. Och då hade Uthman skickat affärsmän för att hämta mat. Han var väldigt rik. Det kom 1000 kameler. Alltså alla var hans kameler. Lastade med mat. Med mjöl, olja, russin och så vidare. 1000 kameler. Och affärsmännen i Medina kom till Uthman. Och sa, vi ger dig det femdubbla värdet av det som finns på kamelerna. Han sa nej. Jag har redan sålt dem. Eller jag har fått ett bättre erbjudande. Han sa, vadå, vem? Det är vi som är affärsmännen i Medina. Vem har hunnit före oss? Vi kom först ju. Han sa, Allah har lovat 10-fald för den som ger för hans skull. Så gav han bort allting för Allahs skull. 1000 kameler. Ja, lastade med mat. Och de var så generösa, al-muhajirin, eller ansar, att till och med sahaba gick till profeten, och de sa, ja, Rasulullah, typ de, vi har aldrig sett något generöst folk som dessa människor. Vi är rädda att de har fått all belöning, att inte vi har någonting alls. Och då så sa profeten, nej, ni har också belöning. Så länge ni åkallar Allah, alltså ni ber Allah att belöna dem, och så länge ni nämner dem med gott, så kommer ni också att få er en belöning. Och profeten a.s. prisade Ansar väldigt högt. Han sa, om Ansar skulle gå i en dal eller på en stig, så skulle jag följa dem. Så det här brödraskapet var väldigt starkt. Väldigt, väldigt starkt. Och till och med starkare än brödraskapet av blod. Och det har också nämnts i många berättelser. Till exempel Abu Ubaida ibn al-Jarrah, en av de stora sahaba, i slaget av Badr, när folket av Mekka attackerade muslimerna, eller de möttes i första kriget kan man säga, så möttes Abu Ubaida av en soldat, och det var inte vem som helst, det var hans egen far som ville döda honom. Så han dödade honom för att iman var starkare. Samma sak Musab ibn Umayr, en av sahaba som flyttade till Medina. De tog till fånga ett antal fångar från icke-muslimerna. Och från de här fångarna var hans bror Abu Uzair, eller Abu Aziz hette han. Och Musab ibn Umayr gick förbi med en man från Ansar som hade fått den här krigsfången. Så han sa till mannen från Ansar, bind fast honom hårt. För hans mamma är rik. Hon kommer säkert att ge mycket pengar för att göra honom fri. Så mannen, hans bror blev väldigt förvånad. Han sa typ, broder, vad säger du? Så han sa, det här är min broder, inte du. Och bara gick därifrån. Det här är min broder, alltså mannen från Ansar, inte du. Och sen blev den här mannen senare muslim. Och det finns andra berättelser också från sahaba hur de föredrog brödraskapet i islam framför brödraskapet av blod och kött. Och det här är något som kanske vissa människor kanske tycker är väldigt hårt eller något sånt, men så är det. Att vi blev skapade för att dyrka Allah. Och för att göra det så måste man vara muslim. Och om man är muslim så är man broder med alla muslimer. Så det här brödraskapet kommer före allting annat. Och man kan bara tänka exempel, om någons farsa skulle bli nazist eller någonting och börja kriga, Då kanske den här sonen skulle vara beredd att till och med döda hans farsa, eller hur? Om han inte är på samma ideologi. Eller hur? Om han måste. Och det här är någonting ännu större. Personen har inte motsatt sig ett visst antal människor. Han har motsatt sig skaparen. Och vägrat att acceptera islam. Och istället kriga mot islam. Och det är klart att muslimer måste välja sida. Är jag med religionen? Eller är det familjen som kommer först? Och då är det självklart att Allah Azza wa Jal är den som kommer först. När Umar blev khalifa så använde han första året av hijra som det första året i den islamiska tidsräkningen. Vissa kanske undrar vadå, varför säger muslimerna att det är år 1430 eller år 1431 är det snart. För det var 1431 år sedan som profeten Hassan utvandrade från Mekka till Medina. Och det var då den första islamiska staten bildades. Och det är därifrån som muslimerna räknar den här tidsräkningen då. I Medina fanns det också judar. Som jag nämnt innan. Och judarna var där och väntade på en profet. Det stod i deras skrifter att det skulle komma en profet till Medina. Staden som beskrevs som Medina. Så de var där och väntade på en profet. Men när han kom och inte var jude så ville de inte acceptera han. För de sa att profeten måste vara jude. Och var högmodiga och vägrade acceptera islam. Förutom ett fåtal. Och de var tusentals judar i Medina. Ett fåtal blev muslimer. Och bland de här var Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam var en man från judarna som hade det högsta släktskapet bland judarna nästan. Och han var den mest kunniga bland alla judar i Medina. Och när han blev muslim så gick han till profeten alaihissalam och han sa: "Ashhadu annaka rasulullah. Jag vittnar om att du är Allahs sändebud. Wa annaka ji'ta bil haqq. Och att du har kommit med sanningen. Och judarna vet att jag är deras mästare eller ledare. Och jag är son till deras ledare. Och jag är den mest kunniga bland dem. Och son till den mest kunniga bland dem. Hämta dem. Och fråga om mig så ska du få se. Men fråga innan det att du berättar att jag har blivit muslim. För om du berättar att jag har blivit muslim. Så kommer de att säga saker som inte stämmer." Och han gjorde det också. Han hämtade dem. Och han sa: "Vad säger ni om Abdullah ibn Salam?" De sa: "Han är den kunnigaste. Son till den kunnigaste. Den bästa av våra ledare. Vad säger ni om jag säger att han har blivit muslim?" "Nej, det går inte." "Jo, han har blivit muslim." Då sa han: "Han är den sämsta, son av den sämsta, den mest okunniga." Så, subhanallah, vilka människor alltså. Det fanns tre stora stammar bland judarna i Medina. Banu Qaynaqa och Banu Nadir och Banu Qurayza. Alla de här tre stammarna skrev profeten Salam ett avtal med. Ett slags fredsavtal. Men de höll inte avtalet. Som Allah nämner i Koranen. Att varje gång de ingår ett avtal så sviker de avtalet. Och det här är fram till idag. Varje gång de ingår ett avtal så sviker de avtalet. Kolla bara i Palestina. Hur många avtal har de inte gjort? Hur många har de hållit? Inga. Så de svek avtalen. Och de började öppet att kritisera islam och gå emot profeten Muhammed s.a.w. och försöka döda honom. Vissa försökte döda honom flera gånger. Så en av de här stammarna, det var Bani Nadir, fick fly. Han lät dem fly. Och Bani Qurayza stred han emot. För de stred mot honom också. Och den andra stammen lät han vara. Banu Qaynaqa lät han vara kvar. Men de fick ändå betala någon slags avgift och leva under islamiska villkor och så vidare. Och det sägs också att en av de här stammarna, efter att de hade gjort avtal, retade en muslimsk kvinna. Att de spikade fast hennes hijab. Så när hon ställde sig upp, och kvinnorna på den tiden kanske inte hade så mycket kläder under, när hon ställde sig upp så gick hela hennes jilbab bort. Och hon stod ju nästan utan kläder. Så en muslim som var där gick direkt fram och dödade den här mannen som gjorde det. Direkt. Och då så dödade de honom. Judarna dödade honom tillbaka. Och då började problemen. Det sägs att det är anledningen, det är inte autentiskt, men det sägs att det här är en av anledningarna också. Och att de försökte döda profeten Muhammed a.s. De bad mot Jerusalem, som vi sa, i 16 månader. Men profeten a.s. ville gärna be mot Mekka. Och brukade ofta kolla upp mot himlen. Och vänta på att Jibril skulle komma med uppenbarelsen om att du ska få be mot Mekka. Så till slut sände Allah ner den här versen: "Qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanuwallinaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram." Ofta har vi sett dig vända ansiktet mot himlen, och vi ska låta dig vända dig i en böneriktning som ska göra dig nöjd. Vänd nu ditt ansikte mot den heliga moskén. Yahamukallah. Surat Baqara 144. Så muslimerna vände sig mot Mekka efter att ha bett mot Jerusalem i 16 månader. Och en av sahaba bad med profeten a.s. Och när han gick hem så gick han förbi en annan moské när de bad Asr. Och då stod de och bad mot Jerusalem. Och han sa, ropade ut att böneriktningen har ändrats. Så alla vände på sig i bönen och bad mot Mekka. Och den hadithen finns i Tirmidhi och den är autentisk. Vilket också bevisar att om en person ber åt fel håll, så får man säga till honom att be åt andra hållet. Eller du får gå fram och vrida på honom. Så att han ber åt andra hållet. Och att hans bön inte nollställs. Om han inte visste. Det händer ibland att folk går in i moskén. Och vet inte vart Mekka ligger. Det finns inget tecken eller någonting. Så han ber åt motsatsa hållet. Då kan man vända på honom. Eller säga be åt andra hållet och så vidare. Det är tillåtet. Och sen i början på den perioden i Mekka, epoken, så lagstiftade också Allah att man ska göra adhan. Man ska kalla till bönen 5 gånger om dagen. Det här såg vissa sahaba i en dröm. Flera av sahaba. Och hur den skulle utföras också. Och profeten s.a.w. bekräftade de här drömmarna. Och sa att de var riktiga, alltså från Allah. Så han valde vissa av sahaba som Bilal och Abdullah ibn Maktum för att kalla till bönen. Och bönen blev också mer. I början av islam så var varje bön 2 raka, 2 enheter. Men Maghrib var 3 och resten var 2. Men när de flyttade till Medina så blev senare Dhuhr, Asr och Isha 4 raka. Som har nämnts i vissa hadither. Att när Allah först förpliktigade bönen så var den 2 raka. Och sen blev den 4. Men den är fortfarande 2 för den resande. Den stannade kvar på samma för de resande, men blev 4 för de som är bofasta. Och här avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.